Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Nu var det dags igen.
Hej.
Dumpenpodden.
Igen.
Vi lyckades hålla den här med en i veckan.
Vi är jättekassa på det.
Men jag tycker den här jävla veckan har ju gått så snabbt. Så att, vet du när vi spelade in den senaste?
Ingen aning faktiskt.
19 maj.
Aj.
Och idag är det...
Första juni va?
Nej, andra det är juni. Andra eller tredje juni tror jag. Så att det blev...
Andra var det?
Andra juni, ja.
Oj, okej.
Vad hände liksom?
Ja, tiden går väldigt fort. Gör det.
Alltså till vårt försvar så...
Men vi hinner göra...
Alltså detta är den längsta resan jag har varit ute med dumpen.
Ja.
Ja...
Vi har inte kommit hem nu. Liksom.
Nej, vi har försökt komma hem några gånger. Fan, vi var på väg ner helt plötsligt. Så var vi i Gävle, så var det liksom... Ja, det är Sundsvall igen. Så var det bara upp... Och det är lite jobbigt att åka tillbaka samma jävla väg.
Jag har alltid tyckt
det är så jävla tråkigt.
Kommer du ihåg i Vilhelmina när du hade glömt din necessär i Storuman?
Hade jag inte haft så jävla mycket mediciner i necessären så hade jag skitit att köra dem. Vad fan var det, 7 mil eller sånt där?
Ja, alltså en sån tillbakaresa är så jobbig.
Ja.
Ja. Det är vi båda väldigt överens om att det är, köra tillbaka är jättejobbigt.
Men jag åkte hemifrån i slutet på april. Jag har även varit uppe och träffat Soto, min underbara hund.
Och jag har varit hemma och träffat mina underbara barn. Men det var en väldigt snabb runda var det.
Ja.
Ja.
Och nu är vi ju...
Sen har jag har varit hos samtalsterapeut Stella Rosenqvist på Rekond också.
Ja, då har du varit, just det.
Ja, har jag varit.
Och vi ska ju träffa henne imorgon igen, för imorgon har vi det andra seminariet för dumpen.
Ja.
För våra medarbetare som får lite utbildning och batteriladdning. Och... Så vi sysslar med väldigt mycket mer saker än bara åka runt och jaga äckel.
Så är det.
Men det där med en podd i veckan, men vi har spelat in en podd med ett annat team.
Mm.
Högt i taket heter den podden, ja. Va?
Men ni som lyssnar på oss till vardags tycker kanske inte det är så kul att lyssna på det här när man berättar om allting.
Ja, men vad fan, den nu sista där vi spelade in sist, Högt i taket.
Ja, den blev bra.
Med Rosanna och... Gudettis fru, du vet inte vem Gudetti är.
Nej, det är klart inte
vet. Nu fan, du är kass.
Vad är det nu?
Han spelar fotboll i en världsklubb i sig, AIK, men det är skitsamma. Men den kommer ut nästa vecka, så att ni får ju fan två poddar på en vecka ändå.
Ja, fast det är mycket sån här inledningsresonemang. Det är...
Ja.
Ja.
Men.
Som ni som lyssnar mycket redan kan, utan till.
Igår var du på...
Priotab.
Vad heter det?
Priotab heter det, konferens. Rörande den här online-terapi och så vidare.
Det var väl någon sån här koppling till Karolinska institutet,
ja,
va?
Precis.
Det forskningen var, som bedrivs där.
Forskare från...
Varför var inte jag immunen?
Det var du.
Var det?
Ja, det var du.
Med armbågen sista dagen?
Nej, det var du inte. Fan. Du var inbjuden, var du. Ja.
Det kommer tillbaka.
Ja. Det, jo, nej, alltså. Ja, nej, men det, vi behöver alltså kunskap helt enkelt. Vi behöver veta vad vi pratar om. Så att det är viktigt att gå på.
Tycker allting. Du att det var givande? Var ja. Ärlig nu.
Vissa delar var givande, ja.
Ja, jag har ju lite svårt att gå där, för jag har inte hade någon större lust att gå heller. Att prata om en sån hemsk sak som detta är övergrepp på barn. Och då gå efter personers ärlighet att berätta i terapi och på ett frivilligt sätt. Jag vet inte.
Ja, men jag känner att jag gärna lär mig mycket. Liksom. Jag vill veta vad jag pratar om. Jag vill veta vad de pratar om framförallt.
Ja.
Men jag
har levt med en människa som var pedofil. Så att jag har liksom fått tyvärr den förstahandsinformationen på ett jävligt bryskt och hemskt sätt.
Men sen vart kontrasten väldigt skarp. För att man pratar om övergrepp på ett sätt på konferenser. Man pratar om, alltså, man visar gärna upp solskenshistorier med människor som faktiskt har klarat sig. Även om livet har varit fruktansvärt tungt, så visar man upp människor som har klarat sig bra.
Mm.
Det är den framsida som vi får se av övergreppet. Vad vi inte ser är baksidan i tragedi. Och just de samtalen står i väldigt tydlig kontrast till exempel ett telefonsamtal som jag fick i natt.
Mm.
På någon, jag tänker inte berätta mer om personen, mer än att personen är i tungt missbruk och vi har haft kontakt ett bra tag faktiskt. Och nu funderade personen på att ta sitt liv med diskmedelinspruta.
Diskmedelinspruta?
Diskmedelinspruta.
Vad händer när man gör det?
Du får ju en omedelbar blodförgiftning direkt. Du dör det. Alltså du får ju fruktansvärda smärtor i hela kroppen och sen dör du. Och nej, jag vaknade faktiskt jag var ganska knäckt i morse och pratade en hel del med fiskare Sanna som samlade ihop mig, limmade ihop mig. Och det står i så bjärt kontrast där. När vi pratar om bilolyckor så pratar vi inte om best case scenarios. Vi pratar inte om de som har fått ena foten överkörda. Vi pratar kanske inte så mycket om de som har blivit helt överkörda men läkt i sin helhet. Vi pratar om de som faktiskt dör.
Mm.
När vi pratar om cancer eller andra allvarliga sjukdomar så pratar vi om dödligheten i sjukdomarna. Ofta i alla fall.
Oh.
Att det faktiskt finns en dödlighet och att den är påtaglig och så vidare. Riskerna med saker och ting, de stora riskerna och de stora farorna. Vi pratar inte om best case scenarios, vi pratar om worst case scenarios. Men när man pratar om övergrepp så vill man gärna se de här fina historierna, till exempel. Jo, men Patrik, du har ju klarat det ändå ganska bra även om livet har varit
tungt. Jag tycker säga att det handlar ju alltid om, ja, du ser, det går ju att komma vidare. Och det ska liksom då en överlevare vara nöjd med. Att ja, du lever i alla fall, du har kommit vidare.
Ja.
Och vi pratar liksom inte om att en stor majoritet av överlevare lever ett liv som inte är ett liv.
De ramlar helt mellan stolarna. Ja. Vissa ramlar, eller väldigt många ramlar helt mellan stolarna. Får aldrig någonsin sin röst hörd. Och när de syns, så syns de i egenskap av jävla knarkare. Eller personer som tar ut psykiatrin, uteliggare, personer som
kriminella.
Ja, på fängelserna. Ja. Människor som man aldrig någonsin lyssnar på. Utan de är totalt kanslade av hela samhället.
Nej, det är ju så här att de som man lyssnar på, de får ju ofta sitta då i en morgonstudio, i morgonsoffan i något av de här SVT eller 4 och berätta om, där är jag inkluderad, jag fick berätta om min bok som jag släppte då för 10-12 år sedan.
Men man släpper inte in en prostituerad från plattan.
Nej, och säger,
berätta om hur ditt liv är. Jo, jag sover på toaletter.
Ja, men då skulle det bli en merit att man har klarat sig trots att det som man fick då utsättas för. Det har aldrig liksom skrivits en bok om, eller har varit med någon i ett sånt program som har blivit helt botad och kommit då i en helt ny fas i livet. Det eller att man tar inte med någon som du säger kommer direkt från plattan som är helt förstörd. Det jag tror det är samma med de här då stora barnrättsorganisationerna som då har sina galor. De vill ju inte paketera in de här trasiga människorna som vi ser då. Jag menar, när du ser folk som ligger ute här, vi sitter i Stockholm nu, så här ser man ju, det är ju påtagligt just uteliggare som ligger inne i centrum på alla ställen där det inte regnar in. Jag kan tänka mig att i princip alla de som ligger på gatan har med sig detta bagaget.
Tänk en föredragshållare som faktiskt är där och då och kommer in och berättar på en sån här gala. Det skulle ju aldrig fungera.
Nej.
Nej.
Utan man vill ha den här solskenstolen. Ja. Att jag träffade Jesus och jag blev frälst och nu mår jag mycket bättre. Så det går att komma vidare.
Ja. Ja, man lyssnar bara på liksom, man lyssnar på att det går att komma vidare, men man lyssnar inte på att det går att komma ner till en botten som är så otroligt djup så att man verkligen inte vill ha det liv som, nej, man har fått och som man avslutar.
Och där, då är vi där igen då, och definitivt finns det ju inga sådana här förberedande arbete att det inte ska hända. Vi har inte fartgrupp för pedofiler. Vi, nej, har inte hastighetsbestämmelser för pedofiler. Vi har inte alla de här lagarna, preventiva lagarna som finns då i alla andra kategorier av brottslighet och olyckor. Utan vi ska då sitta och vänta på någon som skriver då boken om att ja, jag klarade mig och jag gick vidare och idag så lever jag.
Ja.
Och det är ju en skymf mot alla.
Men det är väldigt många som inte klarar det. Det är väldigt, väldigt många som inte klarar det.
Ja, det är absolut. Vi har ju statistiken som vi då upprepar som en mantra, alla vi träffar.
Ja.
Särskilt då när vi får höra då att nu har ni utav era 235 konfrontationer, så har ni två stycken som då har tagit livet av sig.
Jag kan säga att jag har betydligt fler i min bekantskapskrets, i min gamla bekantskapskrets av missbrukare som är övergreppsutsatta, ja, som inte lever idag.
Och det vill vi inte prata om, för att det är en helt annan sak, tycker man.
Ja. Ja, nej, det ska avslutas med lite lycka, annars så vill inte människor smälta det där.
Nej.
En annan sak som vi liksom har sådär fått kritik för väldigt mycket.
Och det ska vi ska ha kritik för det med. För att hemsidan har ju i perioder sett för jävlig ut.
Ja.
Och vi har fått skit för att det har varit fel annonsering, fel företag.
Viagra, bananer.
Ja, och sen alla de här konstiga länkarna som folk har klickat på. I och för sig kan man ju tycka då att om du klickar på en länk där det står då skriv in ditt telefonnummer, så får du en kod.
Så ska du bekräfta med koden
och du förbinder dig till ett abonnemang till vad fan det nu är för något. Alltså gör man en sån trestegsraket så går det inte att skylla. Det är inte dumma dumpens fel, utan det är, du har hamnat i något flow där du helt plötsligt lämnar ut privata siffror och gör koder. Men då har ju några som har gått på den konstiga bluffannonseringen som har funnits. Och vi har ju aldrig haft kontroll över annonseringen på dumpen, utan vi har ju då haft Google Ads, va?
Ja.
Som då styr det. Och
vi har försökt att ta bort länkarna. Men det är inte, de kommer tillbaka igen.
Ja, och så har vi försökt hitta rätt balans då. Har vi kört för mycket annonsering? Och då har det sett för jävligt ut. Då har det kommit trippelannonser. Sen när vi drar ner det, då blir det ännu konstigare. Så vi tog beslutet att...
det var inte vi som tog beslutet. Utan det var ett par sponsorer faktiskt.
Ja, som hörde av sig.
Som hörde av sig. Och då... fattade vi beslutet att nej, vi vill mycket hellre ha företag på hemsidan som faktiskt visar att de vill hjälpa oss.
Ja, och de har inga problem att synas med oss.
Nej.
Utan de, och
vi kommer nog åka runt lite till de här företagen och hälsa på faktiskt.
Ja, och göra lite reportage vad de nu sysslar med, och så kommer vi slänga in det både liksom i, som en vanlig artikel.
För att visa vilka de är som faktiskt...
Och som vanligt med dumpen så funkar det liksom inte riktigt som alla... Jag har ju fått då väldigt många mejl. Kan ni skicka en mall på hur ni tar betalt, vad som ingår när man betalar och hur bla bla bla. Ja, men jag har inte tänkt så riktigt.
Vi har valt att montera ner den där maskinella biten av samhället. Vi är människor.
Just utan de företag som vill synas med oss, vi resonerar om det. Vad vill ni uppnå? Vill ni vara med på resan här nu?
Vill ni höra till podden kanske?
Ja, precis.
Eller vill ni synas på hemsidan?
Vill ni synas på hemsidan? Ska vi komma och besöka er och göra ett reportage? Både filmar och skriver om er. Vill ni göra en insats för alla barn så känner ju vi att bara att ni syns på våran sida gör ju att ni har tagit ställning. Ni verkligen vill göra skillnad.
Och det känns så himla roligt.
Ja,
och
bara igår när vi satt och käkade så ramlade väl in en 10-15-tal företag som är intresserade. Så att alla ni som sitter då och känner att fan det här låter ju intressant. Jag kan inte ge någon summa nu vad det kostar att vara med. Vi har fått flera olika förslag som vi tar med i beaktning. Och vi säger så här att ingenting är egentligen för litet för att få vara med. Utan vi vill som sagt att företag som vill synas känns det väldigt positivt.
Ja.
Och ni som är intresserade, mejla till patrik@dumpen.se.
Och så kommer ni att se lite inlägg i, eller lite reklam i inläggen. Men det kommer absolut inte vara några stora blinkande banner som tar på halva hemsidan längre.
Ni kan faktiskt gå in och kolla nu redan på
hemsidan. Ja, vi håller på att laborera med det för att det ska se stort.
Vi har en väldigt snäll åkerifirma uppe i Dalarna var det väl? Nej, var det?
Ja, vi har faktiskt varit och hälsat på det.
Vi har inte hälsat på det, men vi har lite olika uppfattning.
Fullklass.se, ja. Är det Dalarna eller är det... Ja, vi låter det vara osäkert.
Ja, men de har varit väldigt snälla mot oss. Så att vi laborerar nu med första, ser hur det ser ut. Gå in och titta på dagens inlägg som Sara skrev i morse. Där har vi försökt lägga in det på ett snyggare sätt än som det såg ut innan. Så att de är först ut.
Ja, det kommer nog bli klickbara banners, men inte som tar upp hela hemsidan.
Nej, precis.
Vi ska bara lära oss hur man gör.
Ja, precis.
Så det är som det är med Dumpen, att det är liksom, vi har monterat bort allt det här tekniska och vi lär oss liksom. Det är bara en blogg egentligen,
ja.
Men en jättestor blogg.
Så kommer du ihåg det, patrik@dumpen.se, så tar vi första kontakten här så ser vi vad som händer. Ska vi springa vidare här nu?
Ja.
För nu har varit jävligt mycket kött.
Japp.
Vi spelar in ett specialavsnitt av podden med en person.
Ja.
Vi ska inte säga var det var någonstans. För att,
källskyddet.
Källskyddet, precis. Ja. Den ligger ute. Den blir ju väldigt intressant för att den här personen...
Han har ett
missbruk av barnpornografi. Att han laddar ner och laddar upp. Vi försökte väl ha en så ärlig diskussion med honom som det någonsin går.
Alltså vad som var slående var att när man ställde frågor som inte berörde honom så svarade han uppriktigt.
Ja,
då svarade han faktiskt helt uppriktigt att jo, jag har ju varit inne i gruppen med 400 personer och så vidare och så vidare. Då var han ju tvärärlig.
Och det här då, att nej men jag har inte spridit något. För så fort de ville ha bilder eller filmer av mig, då hoppar jag ur gruppen.
Ja, men så fort det rörde hans egen konsumtion, då var det helt plötsligt 13-åringar, inte 4-6-åringar.
Och det ska vi väl då poängtera att nej, det stämmer inte som han sa.
Nej,
att han var bara intresserad av tonåringar, utan det var specifikt 4-åringar.
Men lögnarna kom när det var saker som berörde honom.
Och det var ungefär samma när vi träffade dem ute på gatan då. Liksom, att de har väldigt svårt att prata om sig själva. Och de skäms fast väldigt så där. Det är sekundär skam på dem som kanske är din närmaste skam det går att komma. Liksom. De förstår att det är ett brott. Och de förstår att det är omoraliskt. De förstår att det är illa. Men de förstår inte så väl att deras egna handlingar är illa. Så att det är lite märkligt. Men gå in och lyssna på den här podden. För där får vi lära oss lite i vart fall. Hur mörkret faktiskt ser ut. Det finns faktiskt stora grupper. Där män och kvinnor samlas. Och utbyter erfarenheter i de här hemska ämnena. Så att det är inte en skröna. Utan det här existerar dagligen.
Ja.
Sen så var jag med ett litet tv-program om
litet tv-program?
Ja, Persona non grata, Fredrik Federley. Jag har under åren skrivit rätt mycket om både om honom och hans partikollegor i sitt parti då, Centern.
Är det därför de har blockat dig?
Ja, det är därför jag är blockad. Jag kan inte tanga dem med någon, inte ens ett jävla ungdomsförbund i övre Norrland går att blocka ut. Alltså de måste ju haft mig uppe på agendan då. För det är ju så här. Även om vi är politiskt obundna så går det ju inte, det går inte att blunda för att just det här partiet har, särskilt då när man, vad fan hade de i förra valet? 5-6% va?
Ja.
Det är ju jävligt märkligt att man har då så procentuellt så många som är dömda för barnpornografi eller då köp av sexuell tjänst och minderårig.
Det är så många.
Ja, alltså det går ju inte. Hade det varit ett större parti då som har 30% av väljarna, ja, då kan man ju banka ut lite och se att ja, vänta nu, det kanske inte är ett mönster. Men ett sånt litet parti då, alltså det finns ju de här galningarna nere i Skåne som då två stycken på samma gård.
Men den stora andelen pedofiler då?
Ja, men de är ju dömda, de här då som bor på den här gården. Och så har de sambos som också är dömda, så att det är liksom, de dras ihop.
Ja, men hur stor andelen pedofiler i befolkningen? Är det inte 5%?
5%, ja.
Hur många var det som röstade procent?
Jo, det kanske är de då. Fan, vet man aldrig.
Nej, men
så kan det vara, för grejen är att
Nu är det lite, men.
Många av de här som är dömda nu då, de har ju en koppling till Fredrik också.
Så att, på andra sidan, Centern då, som är ett parti som har haft mycket erfarenhet av det här med, alltså, med förövare, borde ju verkligen kunna ta ställning i frågan och ställa sig emot.
Oh.
De har ju verkligen fått se vad det innebär att ha förövare i sin nära omgivning och så vidare. Så att,
men om vi återgår då till programmet personen grattar och personen, huvudpersonen det handlar om, så tycker ju inte Fredrik Federley att det här är så jävla allvarligt.
Nej.
Han slingrar sig och han vill liksom inte, han vill inte diskutera då pojkvännens, mer än att han sa att det var ett avskyvärt brott som han hade begått då. Men han kunde inte ta avstånd för den här personen.
Han var så pass
stor så han kunde då inom sig då acceptera att det var ett allvarligt brott, men...
Vi förstår inte varför man förväxlar såna straff med att vara ofarlig.
Det
är någon konstig förväxling där. Det är ju inte så att man blir ofarlig bara för att man har avtjänat sitt straff.
Ja, men idioten har ju blivit kristen helt plötsligt. Han är ju religiös.
Så jag menar, om det nu är någonting medfött, vilket det faktiskt är, så då blir det ju lite konstigt att man har avtjänat sitt straff och helt plötsligt säger man är ofarlig.
Ja, det
är ju inte så att man blir på nytt född. Det är ju inte så att de har ett BB för pedofiler inne på skogen, men där man föds på nytt liksom och kommer ut ofarlig.
Men det jag kan tycka med det här programmet då, jag satt ju ändå och gjorde en timslagintervju där jag själv då nämnde flera gånger att ska vi då inte då fråga och prata om Fredriks egen liksom situation som förälder. Hur ser han på de här frågorna, att han har då en dotter i samma ålder i princip som de här offren till pojkvännens övergrepp? Varför pratar vi inte om det? Nej, det pratar vi då om när vi gjorde min intervju. När visste Fredrik om att hans pojkvän då var dömd för de här sakerna? Allt det där får vi ju se då i själva programmet där han ljuger så det bara ryker öronen på honom. Han har alltså ingen aning om att han var dömd för pedofili, utan han hade då bara ställt frågan, har du mördat någon? Nej, det har jag inte gjort. Nej, men då vill jag inte veta mer. Så han tyckte då att mord, där går gränsen i hans då kristendom nu och hans religiösa, utan allt fram tills mord är då tydligen, där går gränsen för Fredrik. Och det är ju väldigt märkligt då när man har barn. Och Jag får ju hela tiden massa tips och jag träffar faktiskt personer som då har information, så att det är mycket möjligt att vi kommer fortsätta skriva om den här märkliga mannen som nu ska ta bakvägen in i politiken igen då genom Svenska kyrkan, så att om vi inte riktigt liksom skyddar oss så kommer den här hemska personen faktiskt dyka upp igen i våra närhet. För som man säger då i personen av Greta, så är han ju född till politiken, för han är mycket, mycket bättre än alla andra. Och det är en väldigt farlig inställning. Så,
men hur kan det komma sig att man gör en hel dokumentär om en förövare utan att prata om hur barnen mår?
Ja, det är...
Det är mitt största frågetecken inför den.
De som hade då varit utsatta för ett trauma, det var han själv, hans pojkvän och hans familj.
Pratar om sitt eget trauma, men ingen pratar om barnens trauma. Nej. Det har man liksom glömt bort, att var befinner de här barnen sig idag? Hur mår de?
Och om man då, det är bara gå in och googla på Fredrik, vad han tyckte om religion bara för något år sedan. Det var sagor, tomtar och troll, och det var, han är ateist, född ateist. Helt plötsligt nu så är han liksom djupt troende, och då, därför har han sån stor själ så han förlåter sin då före detta pojkvän. Då. Mycket möjligt, om då inte allt detta, så hade de levt tillsammans fortfarande. Alltså, vad är det för fel? Vem vill ligga med en människa som har förgripit sig på barn? Mm. Vad har man för pervers jävla åkomma då? Alltså, jag vet inte. Men det är mycket möjligt att... Ja, jag kan känna att jag kan luska fram lite saker som kan bli intressanta att skriva om. Ja. Sen sista färden, kom du ihåg den filmen?
Mm.
Den här banjo-duellen med Burt Reynolds gjorde grym karaktär i filmen.
En eller annan som har listat ut varför banjo-edan kallas för banjo-edan.
Ja, vi var ju uppe i vad fan var det, träffade vi honom någonstans?
I Jokkmokk.
Jokkmokk, ja. Jokkmokks Jokke.
Hela scenariot var som hämtat från sista färden, och det var...
Ja, ni som... ni kan gå in och kolla på Dumpen. Alltså han... Vi träffade på ett skrotupplag och han har på sig stora hörselkåpor och en jägarkeps och en sån här typisk norrländsk röd gro skjorta liksom. Det som utspelade sig där, det var ganska
bisarrt.
Ja, jag kände liksom, det är en av de få gångerna jag liksom kände att nja, nu kanske vi är på fel ställe på fel tidpunkt, va. Utan någon uppbackning, utan skottsäkra västar och rubbet, va. För jag vet inte fan vad han ville ha med oss in i kontoret. Han liksom, för mig här så kan vi resonera lite.
kom så går vi in. Det var ju lite sådär jobbig känsla. Så,
Jag såg det framför mig.
Det var bra att du kallade tillbaka med det.
Ja, alltså, in där i verkstaden. Alltså, vi hade ju blivit upphängda på sån här, du vet... motorsågsmassaken. Kommer du ihåg den filmen? Han hängde upp en sån gammal styckeri i kedjor i taket, och sen hade vi blivit nedsänkta i någon jävla fat med syra, och sen hade de aldrig hittat oss.
Nej.
Och vad han skulle resonera om, det vet du fan alltså. Han vad var det han kallade sitt chattande? Tokchatta?
Tokskriva?
Ja, tokskrev med den här unga tjejen.
Alltså, han ringde ju sen och sa att men alltså, han hade ju haft svårt att lära sig att skriva, och sen så ville han träna sig på att skriva. Och detta gjorde han med ett barn då. Och det var tvunget att man skulle skriva om kusken då också, såklart.
Alltså hur storsinnade de är, de här männen som hela tiden kommer på orsaken varför de då. Det hade ju ingenting med att han ville våldföra sig på ett barn.
Nej.
Han ville lära sig att skriva.
Ja. Så var det.
Det finns ju inga andra sätt att göra det på.
Nej.
Det leder väl till att vi kan fortsätta att prata om att vi faktiskt var uppe i Norrland en sväng. Och vi kom faktiskt så jävla långt som till Kebnekaise.
Ja.
Fast inte ända upp.
Nej.
Jag såg ju då på kartan att det var inte så jävla långt. Antingen till Treriksröset eller Kebnekaise. Jag tänkte, vi ska ju fan vara kulturella här.
Det var Sjöbergs friluftsamt.
Ja, verkligen. Jag tänkte det var lite halvballt att kanske då, vi kollade faktiskt upp helikoptrar och sånt, att vi kunde ta oss upp till toppen. Jag har ju en gång då i OS hämtat min medalj i jeans och cowboyboots. Jag tänkte, ska man försöka bräcka det och åka upp till Kebnekaise i jeans och cowboyboots? Det höll i sig tills du pratade med den här helikopteruthyraren.
De har linjetrafik, har de.
Ja, men vi skulle alltså flyga upp då tidigt på morgonen.
Ja, men nej.
Vi fick inte åka hem förrän klockan 4
på eftermiddagen. För det är sån här linjetrafik, så de har fasta tider. Vi skulle stå där på fjället i, vad skulle det bli? 8 timmar?
Ja, jag såg det framför mig. Så jävla ballt är det inte. Och det var liksom inga 150 000 på läktaren som kunde se då att det stod Sjöberg i cowboyboots.
Du hade gjort det i så fall?
Alltså det, men jag insåg ju att det var, alltså när jag gjorde det i OS i Seoul 88, då var det liksom 35 grader. Och jag var jävligt trött på, och jag kom tre istället för att jag trodde jag skulle vinna. Jag var jävligt trött på mig själv, så jag var halvvägs till flygplatsen, så att jag var tvungen att åka till stadion och hämta den här jävla medaljen, prisutdelning, som jag tyckte då. Idag kan jag väl erkänna att det kanske inte är ett sånt sätt som man ska ta emot en medalj på ett olympiskt spel, men det blev som det blev. Men jag tänkte här nu, men detta hade varit lite coolt att kunna visa då att man har varit på toppen på Kebnekaise, men frågan är hur man hade mått efter.
Nej, inte 8 timmar på Kebnekaise i vanliga kläder och gympaskor.
Liksom. Nej, så att jag fimpade den idén. Och,
du gjorde det.
Men vi var ju nere vid foten. Vi är fortfarande lite så osäkra om vilket jävla berg Kebnekaise är. Vi kanske inte var i närheten ens.
Men det var vi. Vi var i Nikko någonting.
Ja, vi var där som helikoptern lyfte i alla fall. Ja. Så att om det är nära rent norrländskt, det är allt under 100 mil är ju nära, tydligen där uppe. Men det trodde man inte när man satt i Platåskolan att man skulle stå vid foten av Kebnekaise. Jag kommer inte ihåg vad min jävla geografilärare hette, men där ser du.
Du kommer inte ihåg det.
Jag hamnade där då. Nej, jag kommer fan inte ihåg det. Det är länge sedan nu.
Min heter Ymer.
Ymer?
Mm-hmm.
Fan. Ymer? Mm-hmm. I förnamn?
Ja.
Nej, jo, jag inte. Kan inte heta Ymer.
Det är klart att han heter Ymer.
Okej. Okay. Mm-hmm. Syn på honom.
Han är sandaler.
Gädda. Malmö.
Malmö.
En löpare igen.
Ja.
Han har klarat sig länge den här. Han har nog gått och tänkt att fan, de publicerar nog inte min film. För det, vad fan kan det vara, 2 månader sedan?
Ja, det är det, ja, det, är det nog.
Det var vid Turning Torso och det är konstigt att de är så jävla på den och chattar. Och de har 1000 frågor och de har 1000 saker som de vill att barnet ska göra för att de ska bli nöjda. Men när de väl träffar oss, då vill de fan inte prata med oss.
Nej, då vill de inte snacka, då joggar de.
Och det här snubben, han har vi inte fått reda på vad han heter, va?
Jo då.
Okej.
Det är som bilhandlare är det. Ja,
för han gör ju jävla märkligt intryck, för han flinar ju lite när han fattar att han inte ska träffa ett barn.
Mm.
Och det är liksom så här märkligt, undrar. Det är väl chocken då att han var inställd på att han skulle träffa en liten. Ska han träffa en kille eller tjej?
Ja, han ska träffa en tjej.
Ja.
Ja.
Så träffar han våran 1,60-fiskare.
Men han är inte 1,60.
Ja, han är 1,60. Jag vill reda på att han är det.
Jaha.
Det är bra. Det är en bra size om man är en fiskare.
Okej.
Okay. Då är man under liksom ytan.
Ja, han har dragit upp väldigt många gäddor.
Ja, han är väl våran
En av de flitigaste. Lastbilar fulla.
Ja. Sen så var vi i Gävle.
Ja.
Colin.
Oh,
han jagade ju, vi hade ju träff med honom nere i Jönköping på den här bilsalongen. Ja. Alltså, vad fan heter
Elmia.
Elmia.
Ja, vilket elände.
Ja, vi gick runt där och letade efter honom och det var varmt och jävligt.
Ja, vi satt till och med i en demobil och smög med tonade rutor, så satt vi där liksom.
Vi trodde ju då att han hade fått lite kalla fötter, men några veckor senare så springer vi på honom i Gävle.
Japp. I kontakten med ett annat barn.
Då ska man ha klart för sig. Han gör ju kanske ett lite sådär udda intryck. Kanske inte... Han kanske inte kommer vara med i 10 000 kronors frågan.
Nej, men liksom... konsekvenstänket var det inget fel.
Nej, för absolut
du
inte.
Du ringer väl inte polisen? Så han vet om att det är så...
Ja,
sen... Varför skulle jag göra det, frågar fiskaren. Nej, för du är mindreårig, alltså finns det ett konsekvenstänk och där går gränsen för vad som är publicering.
Ja, och sen så är han ju dömd flera gånger för sexuellt ofredande och ja. Sen han är ju liksom ingen snäll person.
Och det som är tråkigt i sammanhanget är ju alltså att dels en som då har fått ganska grova chattar på honom och hört av sig, mindreårig, och sen en tjej som faktiskt blev våldtagen av honom
ja.
När hon var 14. Och det var inte så där jättelänge sedan heller. Så att ja, vi är i kontakt i alla fall och vi diskuterar hur det ska bli framöver.
Så att det var
riktigt, och det där är en riktigt riktigt grov historia, så det där är inte någon liten grooming variant utan det är en riktigt grov historia. Så nej. Att nej, det där finns goda orsaker till att man faktiskt han ska inte sitta och chatta med barn och vara poppis på TikTok bland barnen.
Nej, jag har fått en del som då uppenbarligen står på hans sida. Och det är ju lite märkligt där, för vi har ju tillgång till dels alla domar, sen har vi ju tillgång till förundersökningar, förhör, vi liksom, vi sitter ju på väldigt mycket information. Det är en person som har varit i kontakt med mig nu flera gånger då, som tycker att det är för jävligt att vi gör så dåligt jobb att vi inte kollar upp vilka som vi då publicerar. För Colin, han är totalt oskyldig. Och man bara tänker, men snälla du, om du känner den här personen så väl, du kan ju inte blunda för att han faktiskt då är, han är både dömd för olika hot och för sexuella
misshandel,
ja, det sexualbrott.
Precis, det gör han inte om att han är dömd väldigt många gånger.
Nej, men
och det är våldsbrott.
Den här personen som då håller på att tracka mig, lyssna på vad han säger själv. Han säger, ja, jag är dömd för massa brott. Så att, nej, det är ingen snäll person.
Och nej, Colin, det var inte så att vi publicerade dig för att du skulle få fler följare. Nej. Eller någonting sånt där som du nu hävdar. Det stämmer inte. Det
är han bullshit. Säger ju att vi har då gjort ett avtal. Att Dumpen ska hjälpa mig att få mer följare. Så vi spelade en sketch när vi stod där. Nej, alltså, Colin, vi jobbar med att försöka motverka sexuella övergrepp på barn. Sådana som dig... Du är en sån som driver oss att fortsätta jobba med de här fallen där vuxna förgriper sig på barn. Vi skulle aldrig göra ett avtal med en sån som dig för att du ska få mer följare. Det är absurt. Så ni som tror det, nej, det stämmer inte. Vi har inget avtal med honom. Vi jobbar inte på det sättet.
Nej.
Så släpp det.
Inga avtal.
Nej. Sen var vi i Sundsvall, va?
Yes.
Japp.
Hasse
med Zeta, två Zeta.
Ja. Hasse var admin i en sexgrupp. När han såg att det kom in ett litet barn där, vad gjorde han då? Jo, då tar han kontakt med barnet, inte för att verifiera ålder eller någonting sånt där och fråga, hej du, hur gammal är du? Vi har 18-årsgräns här inne. Nej då. Utan, tjena, hur gammal är du? Nej, jag är bara 13 bara. Ha, okej, okay, fett. Vill du träffas? Bara, ja, okej. Okay. Och på den vägen var det ju. Och vi träffade honom.
Ja, jävlar vad han var nervös. Jag såg honom. Du satt ju som lite decoy då på en stentrappa för att han skulle känna sig lite säkrare. Du satt med din keps och jag såg ju honom. Han stod ju lite längre ner på gatan och han hade ju, det sa han ju i chatten då, att han har haft problem med det här. Han har blivit dels anmäld för någonting som han har gjort då.
Ja.
Och sen så har han blivit lurad.
Är anmäld för någonting som han inte har gjort, står det i chatten.
Ja, inte har gjort.
Ja.
Men sen har han ju blivit lurad också.
Ja.
Så att jävlar, vad han stod och steppade liksom runt hörnet där. Och han var på väg och så vände han och så var han på väg.
Ja, först var det som att han tänkte, här är ju det kan narkotika påverkat. Pupillerna var liksom enorma, men sen kom vi på att nej, det måste vara chocken, för han blev så chockad alltså.
Ja, det var adrenalinet. Alltså han var på väg fram till dig tre gånger och man såg att han skulle, han bara nej, jag vågar inte. Så jag hämtade lite mod, så stod han och steppade och så gick han upp igen och så nej, han också, jag vågar inte. Och när han skulle försöka ljuga.
Till slut så tog vi då bilen och körde runt istället.
Ja. Mm. Och han skulle ju träffa då Kalle helt plötsligt, sin polare som bor här någonstans.
Ah.
Och då var vi alltså vid en, vad fan kan det varit, en
hunddagis.
En hunddagis, ja. Och en sleten pizzeria. Det fanns ingen stans att bo där om man inte bor då i en container och sånt där. Och heter Kalle.
Ja.
Men fulltlass.se,
ja,
är en av sponsorerna som först har varit med och velat synas med oss. Att, gå in och kolla på fulltlass.se.
De har kört en massa mil.
Ja, de har kört en jävla massa mil.
Och samlat in.
Samlat in pengar till oss. Nu ska vi klippa lite här för jag sa lite för mycket som vanligt. Men vi är fortfarande i Sundsvall med Hasse med två Z.
Ja.
Det hände ganska roliga grejer för att han har ringt upp några gånger.
Ja, han ringde upp och pratade efteråt. Det tog faktiskt 4 dagar för honom.
Ja, det gjorde det.
Ja, det var när publiceringen blev aktuell. Då ringde han upp för att babbla lite.
Ja.
Och så pratade jag först med honom i sedvanlig ordning, för det brukar vara jag som pratar med dem. Och sen efter 20 minuter samtal, kanske 30. Så nej, då pratar jag över telefonen och jag tittar på dem med jättestora runda ögon och tänker, nej, ska Patrik ha ett litet stödsamtal här?
Ja, men alltså, jag har alltid levt med detta. Folk tror jag är någon jävla loose cannon, att jag är livsfarlig.
Det är
bara
att du är lång.
Nej, men att jag är stor i käften, det är bara en myt. Jag kan vara jättesnäll.
Ja, du var faktiskt jättesnäll.
Ja, jag pratade med Hasse i kanske 20 minuter.
Åh, det var nog mer. Det var
kan
mer.
Vara mer.
Ja. Det var mer.
Det jobbiga med Hasse är att han har nog ljugit väldigt mycket i sitt liv.
Ja, men det erkände han ju i slutet.
Ja, han erkände det, för han ljög ju hela tiden. Och det är svårt att ha de här samtalen med människor som hela tiden står på sig och säger bara dummare och dummare saker.
Det lät väldigt roligt utifrån gjorde det, för det var ungefär.
Jag kanske ska ta med sådana samtal.
Hasse, du ljuger. Du ljuger.
Ja, men det är så uppenbart va, liksom. 1 + 1 = 7. Nej, Hasse, det är det inte. Du ljuger. Och när han börjar med, okej, nu ska jag sluta ljuga. Och så kommer nästa lugn. Man bara, men vad fan, varför pratar vi överhuvudtaget? Liksom, det är bara jobbigt. Om du ska ljuga så ljug bra åtminstone. Så
att, men i slutet av samtalet erkände han väl för dig ändå att han hade faktiskt ljugit hela livet?
Ja.
Ja.
Det är liksom, det insåg jag ju i första minuterna. Det jag hörde ju när du pratade med honom, det var bara, det gick tillbaka till samma sak hela tiden, samma sak. Jag kände, nej, nu får vi liksom hälla på lite bensin på den här elden så att det hände något.
Det hände verkligen någonting. Mm.
Men vad tror du om Hasse? Kommer han att fixa det?
Det vet vi inte.
Det var inte mycket han hade gjort, fel, men jag vet
tyckte
inte.
Han?
Tyckte han, ja.
Ja.
Men... ja, han kanske ska tänka sig för vad, ja, alltså sitter man och chattar med barn så kommer ju man till den dagen där det helt plötsligt tar stopp.
Mm.
Och vi kan säga så här, han hade tur att han sprang på oss,
ja.
Att han inte sprang på då det här lilla barnet.
Han slapp bli en våldtäktsman.
Ja, för han skulle ju faktiskt ta med sig barnet ner till, de hade tydligen någon bastu där i bostadsrättsföreningen. Så att, ja, det, jag vet inte riktigt hur de tänker att de ska liksom kunna fullfölja allt det här de då skriver om. Men ja, jag önskar dig lycka till, Hasse. Och hoppas vi inte våra vägar möts igen.
Mm. Det hoppas vi inte.
Sen hade vi han då.
Han, upphandlingsedan.
Ja, vi sprang ju på i, vad fan heter
Täby.
Det? Täby. Täby, ja,
vi var först där en gång.
Ja.
Och då kom han ju inte.
Då var han ju jävligt jobbigt. För det var jobbigt med, för det var massa snö. Och jag kommer ihåg, du skulle sitta och vänta på någon jävla busshållplats och jag skulle stå 100 meter därifrån och jag försökte liksom...
Ja, det var lite mycket.
Ja, det var bara jobbigt att hålla på.
Och det snörde jättemycket. Ja. Men nej, då var han någonstans där i buskarna och smög. Men
Han hade sett mig.
Det var nog så.
Han skrev
ju om Dumpen kortare efter också. Du vet väl vad Dumpen är i anklagande ton mot barnet. Men sen var han snart tillbaka till sin snart.
Jag kan säga så här att jag kände inte för att åka dit. För det var liksom, det var precis som man var Norberg. Kändes som en trevligare metropol. En Täby kyrkby.
Oj!
Ja, degraderat Täby
kyrkby. Det här har du aldrig berättat om innan.
Nej, men det var inget sånt jobb. Jag
du
kände
var lite på dåligt humör.
Ja, jag kände liksom att nej, fan, ut dit igen. Det var liksom bara jobbigt. Och det var ju likadant den här gången också.
Ja.
Vi gick ju och väntade och vi delade upp på oss. Och du skulle stå och vänta inne i ICA-butiken. Och sen så...
Nej, men denna gången så skulle vi gå över järnvägen.
Ja, jag vet det. Men det var liksom...
Ja, det var ju...
Vi såg ju honom inte.
Ja, du hatar ju kurajömma liksom.
Ja, det är liksom... Det, jag är för gammal.
Det är nog snarare det än Täby kyrkby som får dig irriterad, tror jag.
Jag tror kombon kan vara jävligt jobbigt. Så... Läker inte kurajömma i Täby kyrkby.
För då blir man på dåligt humör.
Ja, det blir man. Men den här snubben, han trodde ju han var...
Jättehemlig.
Hemlig.
Det var det att han stod ju och fotade. Han stod helt ensam på andra sidan järnvägen. Och han står och drar upp mobiltelefonen. Man ser liksom att det är någon som tar en bild. Och så plopp, så kommer det en bild i fiskarens telefon. Där man ser från vilket...
Alltså han råkar ju få med ena skon. En blå jävla sån...
jeansben.
Och jeansben med en vit söm som var väldigt speciell.
Ja. Så Mr. Incognito var inte så där jävla hemlig, va?
Och när han ändå då skickade iväg den här bilden, det var ju inte så att det stod 40 pers på perrongen, utan det var ju bara han.
Det är ju på andra sidan.
Ja, på andra sidan, men just den bilden han skickade till oss kunde bara vara tagen av honom.
Ja, för det var ju...
Och han hade kunnat ljuga om det, att jo, jag har tagit den bilden, men det är inte mig ni letar efter. Och det roliga är, när du går fram och säger, hej, Sara från Dumpen, det är inte jag, säger han helt plötsligt bara spontant. Liksom, nej, du är inte Sara från Dumpen.
Omedelbar, ärlig reaktion, liksom, bara det är inte jag.
Men han stod ju på sig. Han skulle ju då donera cigaretter till den här lilla flickan. Sex paket var det, va?
Ja, det var en limpa. Var det?
En limpa för, ja, för en limpa, limpa för ett ligg.
Ja, fast det var ganska brutala. Usch, det var väldigt brutala.
Ja, det var ingen rolig snack där alltså.
Det var verkligen inte det. Det var ju tur även där att det inte kommit riktigt bra.
Det var ju rätt roligt, va? För att vi fick ju träff ganska snabbt på
ansiktet,
men vi fick inget namn.
Nej, vi fick alltså en träff på att han arbetar på upphandling Södertörn.
Ja, för kommunen då.
Ja. Och jag tror jag skrivit till varenda tjomme som jobbar på upphandling.
Fast inte till honom.
Fast inte till honom faktiskt. Nej. Konstigt nog så skrev jag inte till honom. Men jag skrev till en massa människor där. Jag fick kontakt med en.
Ja, det var roligt. Det var en gubbe då som uppenbarligen jobbar med den här snubben. Men han har aldrig sett människan säga.
Nej,
ingen aning med
detta. Ingen aning om detta är. Jag har aldrig sett honom i alla fall. Nej.
Så ni som jobbar där med upphandlingar i Södertörn. Alltså, tar ni inte allvar på att en av era arbetskompisar står och ska förgripa sig på ett litet barn. Att det går så långt att ni skyddar en sån och säger att nej, jag har aldrig sett människa.
Sex personer som inte har svarat på sina mejl och en som har svarat, men...
Usch, säger vi.
Men vet inte vem det är. Vad hade vi mer här?
Nej, jag vet inte fan om vi har så mycket mer nu.
Nej, det har vi kanske inte.
Ja, alltså, du gjorde en väldigt heroisk... Du gjorde en intervju med en av... Gäddisarna som vi har sprungit på då.
Ja.
Jag hade ett annat möte samtidigt, ett walk and talk.
Du hade ett walk and talk.
Ni som vet vad en walk and talk är, ni vet. Så att jag var lite upptagen och du tog hand om den här intervjun, vilket jag kände att jag kanske inte hade lust att sitta med på.
Men den
är väldigt bra skriven och den som vill få lite insyn i vad vård och vad det innebär av en person som då har blivit publicerad hos oss, som sen då har hamnat inom vården, hjälper det, hur funkar det? Väldigt intressant läsning. Sen kanske jag har 1000 andra tankar och det vet jag att många andra som följer oss
Ja, fast vi måste, ja, vi måste likväl hitta konstruktiva, ja, lösningar. Alltså, det, vi kan inte stänga några dörrar.
Vi kan ju inte, som Janne Josefsson säger då, att det är en sån medeltidsmobb som hugger av huvudet på folk och spetsar dem på pålar och sätter upp pålarna på Stortorget till allmän beskådning. Ni är inte kloka. Nej, vi kan inte leva efter den devisen. Vi har aldrig gjort det heller, Janne.
Nej, vi får aldrig någonsin ju. Alltså,
därför måste vi liksom prata med alla som då vi har konfronterat.
Ja.
Om vi gör liksom lite stickprov och uppföljning vad de sysslar med.
Men jag menar, det är så pass vanligt med individer som söker efter barn i sexuellt syfte. Så jag menar, hjälper det vissa i alla fall? Om det så hjälper vissa.
Oh.
Så är det så mycket värt. Så att, jag menar, sök inte barn, sök vård istället.
Ja, alltså jag kan mena, när jag läste den här intervjun så satt inte jag med, så jag har inte lyssnat överhuvudtaget vad som var sagt. Men jag kan väl känna en viss tillfredsställelse att den här personen har ändå bytt ut, för tillfället i alla fall, det här att hänga på barnsajter och skriva vulgära, hemska saker till barn, eller då skriva till pedofilmammor vad han vill göra med spädbarn. Det kan jag känna att i vart fall under det här året så har han uppehållit sig med andra saker.
Ja.
Och förhoppningsvis i en perfekt värld så kanske han med livslång behandling eller samtalsterapi kan hålla sig borta från de här sakerna.
Men varenda minut som en person inte är där är faktiskt en räddande faktor för barn.
Ja.
För att det är barn som drabbas av den.
Sen så tror jag inte att man kan bota en person som har den här.
Men det finns ju också det finns ju olika kategorier. Det finns ju hypersexuella och det är ju inte bara pedofiler. Det finns ju hypersexuella också.
Ja.
Ja. Så, ja, men, alltså det finns ju massor
av varför tänker jag på en speciell person när du säger hypersexuell? För han, han blir ju botad efter 4 veckor.
Alltså, ja,
nöt.
Migränis,
ja.
Ja, nej, men...
Jag tänker på det ofta, när vi tog han där nere på hotellet. Han var inne och dumpade någonting. Jag tror att han rengjorde hela sin dator. För han kände
att det här... Nej, men polisen stod ju utanför. Så det var inte så konstigt.
Ja, men han gjorde med väldigt mycket material.
Nej, men alltså när jag skriver till exempel så skriver jag väldigt sällan om pedofiler. Just för att det finns massor med olika orsaker till att man är intresserad sexuellt av barn. Hypersexualitet är en av dem. Pedofili är en annan. Hypersexualiteten är lättare att behandla för då.
Ja.
De här, alltså de som bedriver vård, det är lättare för dem att behandla någon som är hypersexuell. Pedofili är obotligt, punkt. Men kan man sålla bort i alla fall de som är hypersexuella så att de kommer under behandling så att de...
Ja, det... Men då sätter jag lite mer pengar på en erkänd läkare eller forskare som sätter den etiketten. Inte privatpersonen.
Precis. Själv
kan inte komma springa och säga att jag var supersexuell, men ja, jag har blivit botad. Jag gick på terapi i 4 veckor.
Nej. Och det tar definitivt inte några 4 veckor heller. Det tar lång tid.
Sorry Martin, det funkar inte så.
Nej, det funkar inte så.
Nej.
Men däremot...
Men du skriver bra.
Men du som ställde upp i intervjun, stort tack för att du tog dig faktiskt mod att berätta om hur det har varit senaste året. Och vi hoppas och önskar dig lycka till.
Ja,
ja.
Och jag vet inte, vi är väl mer eller mindre klara. Men jag påpekar en gång till då att vi har släppt, tagit bort Google-reklamen från hemsidan.
Ja.
Vi är öppna för samarbeten med företag. Ja, även privatpersoner om de känner för det. Släng iväg ett mejl till patrik@dumpen.se så ser vi vad vi kan hitta på.
Ja, och nu spelar vi in nästa podd om en vecka, eller hur?
Ja, det kan vi väl lova.
Det gör vi.
Sen om vi håller det är en helt annan sak.
Ja, vi kan inte lova att vi håller det, men vi försöker. Nej. Vi lovar att försöka.
Vi ljuger bra.
Nästan
ljuger. Tack för den här gången.
Tack så mycket.
Hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.